När Axberg letade efter badskummet fick han till sin förvåning syn på en av Carolinas schampoflaskor. Hon måste ha glömt att ta med sig den när de flyttade. Ett sting av längtan gick genom kroppen när han knäppte upp korken och insöp den fruktiga doften. Han skulle gärna drunkna i Carolinas hår om han fick. Sen stannade han för evigt, begravd och inlindad. Han sjönk ned i vattnet och balanserade glaset på badkarskanten. I takt med att ångan steg runt honom återvände tankarna till samtalet med Jensen. Kanske drog han för stora växlar på sambandet mellan alla oklara dödsfall. Om det hade funnits någon brottsmisstanke i fallen Jensen berättat om, hade polisen säkert kopplats in för länge sedan. Axberg insåg att han måste släppa frågeställningen, även om det var något obehagligt över det hela. Denna anhopning av oväntade dödsfall utan uppenbar förklaring. Axberg tänkte att det var som att titta på ett glas vatten där en droppe koncentrat plötsligt träffade ytan. Innehållet färgas helt hastigt, sikten grumlas. Man tycker sig se något som inte hör dit. En föraning om att något plötsligt har förändrats. Så klipper ögonlocken och när man återfokuserar är allt som vanligt. Förnimmelsen är vag och otydlig. Minnet ger inga säkra svar. Kvar finns bara en aning om att något är förändrat. Axberg ryckte till av att han fick badskum i munnen. Han hade somnat i det varma vattnet med alkoholen pulserande i ådrorna. Huden i handflatorna var skrynklig. En blick på klockan avgjorde att han legat i badet i minst 40 minuter. Han svor högt. Det hade aldrig förr hänt att han somnat i badet. Han förstod hur trött han måste vara. Han gick till köket och drack 3 glas kallt vatten. Därefter föll han utmattad ned i sängen, låg stilla på rygg och stirrade i taket. Ett dovt illamående fyllde honom och yrseln kom i vågor. Han visste inte vad som gjorde honom mest snurrig. Det allt för långa badet, alkoholen eller alla obesvarade frågor som roterade i huvudet. Imorgon skulle han sätta fart och återvända till kärnan i utredningen. Vem var mannen som besökt familjen Forsells hus natten då Lena dog? Vad hade han för motiv och hur dödade han henne? Fanns det något samband mellan de 3 dödsfallen? När han slöt ögonen, sjönk ner i dvalan, hörde han Tony Volmars hesa skratt eka mellan tinningarna. Det sista han såg innan han somnade var Lena Forsells bönfallande ögon från studentfotografiet. Som om hon försökte säga honom något viktigt. Klockan 9 på torsdagsmorgonen stängde Pablo dörren till konferensrummet. Jens Åkerman hade dragit in en stor tv mitt på golvet och knäppte febril på fjärrkontrollen för att hitta rätt kanal. Axberg och Sankari satt vid bordet och studerade den hög av videokassetter som tornade upp sig framför dem. Hamrin stod lutad mot väggen och såg frånvarande ut genom fönstret med glansiga ögon.
Det där kommer att ta en jävla tid, muttrade Hamrin i riktning mot tv-skärmen.
Vi får dela upp oss, sa Axberg. Initialt kan vi koncentrera oss på plan 2. Det är där vår okände man växlat in sina marker och Tony Volmar borde förekomma flitigt i bild. Hamrin harklade sig.
Just nu är han i alla fall ute på Alnön i den gamla lantbruksskolan. Fick just ett samtal från Jansson på span.
Axberg såg frågande på Hamrin. Var ju Volmar där?
Inte den blekaste, men det är andra gången på 3 dagar som han är där ute. Dessutom är skolan övergiven sedan 70-talet och jävligt förfallen.
Replikskiftet avbröts av att Åkerman fick in rätt kanal. Ett dånande brus strömmade från tvn. Åkerman fipplade med fjärrkontrollen och sänkte volymen. Ett av roulettborden framträdde på rutan. Folk som gled upp och ned på barstolar, en servitris plockade bort tomma ölglas och kulan snurrade.
Inga fler insatser, hördes från croupieren.
Axberg slogs av att bilden var så skarp, ljudupptagningen så effektiv.
Sektion 4, plan 2, klockan 22:01, läste Sankari på kassettens fodral.
Totalt är det över 100 filmtimmar, sa Axberg. Vi får hjälp från ordningsroteln, men det blir ändå 10 timmar per skalle. Här är ett arbetsschema vi kan gå efter. Han tog fram pappersbunten som Monica Rose hjälpt honom att kopiera och skickade runt. Hamrin slipper eftersom han har följt upp med att skugga Volmar. Som ni ser, jag har redan gjort några prioriteringar. Vi ska koncentrera oss på andra våningen och särskilt tiden runt 23:30 då inväxlingen av kvittot sker. Vad ska vi leta efter? Frågade Pablo. Allt som ser avvikande ut. Och kartlägg Tony Volmar. Vad han gör, vem man pratar med och så vidare. Kom ihåg att vi har två frågor att besvara. Vad har Volmar gemensamt med Ralf Sedin och knarkbeslaget? Vem är mannen som tappar kasinokvittot under Lena Forsells säng? Och glöm inte att titta efter den väska som Anna Hedin påstår att mannen bar med sig. Sankare tog upp en dosa grovsnus och la på bordet framför sig. Pannan fylldes av bekymrade väck. Vad säger Stål om det här? Inget, så länge du inte begär mer folk för att bedriva narkotikautredningen. Axberg greppade en av videofilmerna ur högen och viftade med den i luften. Och det här kan också sägas vara en del av det arbetet. Tony Volmar och narkotikahandeln stavas förmodligen likadant här i stan, som två sidor av samma mynt.
Jo, du har nog rätt. Jag har för övrigt inga andra uppslag att arbeta med just nu.
Jag har också kört fast när det gäller personalen på skvaden, sa Pablo. Ingen säger fortfarande något om varför Lena Forsell slutade. Verkar nästan som om de är rädda för någonting.
Volmar har säkert lagt munkavle på dem, sa Hamrin.
Axberg lyssnade till ordväxlingen med stigande irritation. Om Volmar sätter käppar i hjulet får vi ta in tjejerna på förhör. Jag ska prata med Fridegård direkt efter mötet. Pablo gjorde en anteckning i sitt block. Axberg tog en klunk vatten och tänkte efter. För varje dag som går utan att vi lyckas ta reda på varför hon slutade känns det allt viktigare för utredningen. Om Volmar försöker dölja någonting ska det upp på bordet illa kvickt. Sankrej knäppte locket av dosan och började metodiskt krama en pris.
Tror du att det är han som har mördat flickan Forsell?
Fan vet, men återigen, det blir lättare att svara på när vi vet vad konflikten gällde. Föräldrarna har inte sagt något mer, sa Åkerman. Axberg skakade på huvudet. Några nya uppslag om motivet, sa Pablo.
Nej, inga samband mellan de döda har framkommit.
Om din teori om en seriemördare stämmer, fortsatte Pablo, kommer han eller hon att slå till igen? Frågan blev hängande i luften. Axberg hade beaktat möjligheten utan att finna något svar, varken i logiken eller i intuitionen. Det knackade på dörren och Monica Rose steg in. Det här kom just med bud från kasinot, sa hon och lämnade över ett brunt kuvert till Axberg. Jag antog att det var viktigt. Axberg sprättade kuvertet och läste. Mer arbete. Här är en komplett lista över alla som var på kasinot den aktuella kvällen. Runt 1000 namn skulle jag tro. Axberg räckte pappret till Åkerman, som satt och drog sin tumnagel över räfflorna på en plastmugg. Gå igenom listan och kolla mot alla tänkbara straffregister. Det vore praktiskt om du kunde lägga in namnen på datorn i kronologisk ordning efter besökstid. Inga problem, sa Åkerman. Du får den i eftermiddag. Bra. Hur går det på övriga fronter? Pablo lutade sig fram över bordet på sina bara underarmar och tog till orda. Rut Norén har tittat på låsen till Forsells ytterdörr. Det är uteslutet att någon skulle ha lyckats dyrka upp låsen på mindre än 5 minuter. Vilket styrker teorin att mannen hade nyckel till huset. Frågan är bara var han fått den ifrån.
Jag blev fortfarande inte klok på varför någon skulle ta risken att gå in och ta livet av flickan. När båda föräldrarna är hemma. Det är något som inte stämmer.
Håller med. Och lägger man till det faktum att han inte lämnat några spår efter sig blir det ännu konstigare. Det tyder på mycket stor försiktighet och noggrannhet.
Ger oss bilden av en kluven person. Både galen våghals och välplanerad på samma gång.
Kan vi vara säkra på att föräldrarna talar sanning, sa Pablo.
Nej, vi kan inte vara säkra på någonting. Men varför skulle de ljuga?
De kanske har något att dölja. Vet vi att ingen av dem tagit livet av tjejen?
Finns inget som tyder på det. Det förklarar inte hur kasinokvittot hamnade under sängen och inte heller den okände mannens nattliga besök. Hamrin nickade som om han accepterade resonemanget. Sen nös han rakt ut. Sankari som satt närmast torkade irriterat sin panna med baksidan av handen.
För fan, Sven! Du kan väl hålla för käften när du nyser?
Hamrin svarade inte. Istället gick han tvärs över rummet och öppnade ett fönster. En frisk sommarvind letade sig in i rummet.
Jag har även talat med kyrkoherde Ekstedt igen. Han vidhåller att samtliga dörrar till prästgården var låsta. Samt att ingen utomstående har tillgång till husets nycklar. Hans egna ord fick honom återvända till känslan att offren på något sätt kände gärningsmannen. Men eftersom han inte kunde precisera sig bättre avstod han från att säga något. Inom honom malde dock frågorna vidare med obruten intensitet. Var det något uppenbart som de missade? Någonting som var för nära för att synas? Frågorna fick inga svar. Men det var ett utmärkt bränsle för fortsatt arbete. Axberg svepte ett varv med blicken. Alla var mätta av intryck. Högen med kassetter på bordet manifesterade mer än väl arbetet de hade framför sig. Scenen var densamma. Carolina på rygg i sängen med särade ben. Axberg vid sänggaveln utan möjlighet att komma undan. Enda skillnaden var att mannen ovanpå Carolina hade fått tydligare konturer. Axberg kunde nu till sin förfäran se vem som tagit hans plats. Mannen som invaderat hjärnan likt ett obotligt virus. Tony Volmar. Axberg kände hur en blandning av avsky och raseri blossade upp inom honom. Ljuden från sängen dog bort och en liten flicka i nattlinne stod i dörröppningen. I ena handen dinglade en sliten nalle. Hon såg vädjande på Axberg. Pappa, jag kan inte sova. Han öppnade munnen för att säga något. Samtidigt började telefonen på Carolinas nattduksbord ringa oavbrutet. Sakta lyftes Axberg ur mardrömmens grepp. Han insåg att det var hans egen telefon som skrällde i natten. Yrvaket tände han lampan, böjdes över sängkanten och lyfte luren. Axberg, kraxade han och kisade mot klockradion. De röda pinnarna lyste 6:34. Han försökte komma på vilken dag det var. Han gissade på fredag. Hallå, det är Jens Åkerman. Väckte jag dig? Nej, sa Axberg och undrade samtidigt varför han ljög. Jag tror du måste komma. Det är... Axberg hörde direkt att Åkerman lät rädd och osäker. När han kombinerade intrycket med tidpunkten förstod han att något allvarligt hade inträffat. Den overkliga drömmens hinna tunnades ut och försvann. Han sattes upp och kände sig med ens klarvaken. Lyssnade in i trådlösheten. Vad är det som hänt? En död man har påträffats i skogen vid Nedansjö. Va? En död man? Troligen mördad. Med tanke på utseendet och lukten har han nog legat ett tag. Det sprakade till. Åkerman försvann för ett ögonblick. Hallå? Hallå? Jag är här. Dålig mottagning. Jag ringer från mobilen. Var är du någonstans? På fyndplatsen. 2 kilometer norr om Nedansjö. Ett kalhygge mitt i skogen. Axberg bestämde sig snabbt. Jag kommer på en gång. Vänta på mig och rör ingenting. Han fick webbeskrivningen och avslutade samtalet. Ute var himlen blekblå och molnfri. Utan jacka sprang han ner för trapporna och ut i bilen. Vägen var tom på trafik och han körde för fort. Känslan att något avgörande hade inträffat virvlade upp inom honom. 2 gånger åkte han fel och fick ringa Åkerman för nya instruktioner. Sista biten bestod av en grusväg där högt gräs och sly naggade körbanan. Efter 5 minuter såg han avspärrningarna. Han ställde bilen längst bak i raden av 3 utryckningsfordon och steg ur. En sval vind svalkade hans heta kinder. Han lät blicken svepa runt omgivningarna. De blåvita plastbanden var sträckta över ett stenigt kalhygge som låg i södersluttning mot en fond av tät granskog. En övervuxen skogsväg slingrade sig ner för sluttningen och delade den avspärrade rektangeln på mitten. Bakom ett stort flyttblock in till vägen skymtade Axberg ryggen på en av kriminalteknikernas gula vindjackor. Axberg kände sig illa till mods. Han började gå ut med raden av bilar. Utanför avspärrningen, i höjd med skogsvägen, stod en polisaspirant han vagt kände igen. Mannen hälsade med nick och lyfte bandet när Axberg smet under. Han började raskt gå ner för vägen. Ett sällskap på 5 personer växte fram bakom flyttblocket. Samtliga kvintetten hade blickarna obrutet riktade mot en punkt på marken framför dem. Axberg kunde inte se vad de tittade på, men han förstod. Åkerman upptäckte honom och kom småspringande. Bra att du kom! Vad har hänt? Åkerman satte händerna i sidan och tog 2 djupa andetag. Vi vet inte säkert, men vi tror att det är Göran Molin som ligger där borta.
Åkerman pekade med huvudet i riktning mot fyndplatsen. Axberg reagerade med förvåning. Samtidigt förstod han varför Åkerman hade ringt och väckt honom. Göran Molin var kommunalråd i Sundsvalls kommun och i politiska kretsar även känd på riksnivå. Vid nästa val skulle han enligt initierade källor få en plats i riksdagen för Socialdemokraterna. Är du säker? Nästan. Men han har legat ett tag, så det är inte så lätt att se. Axberg fortsatte fram mot platsen som låg 2 meter från skogsvägen i en lätt sluttning. Rut Norén och hennes adept satt på knä med ryggen mot Axberg. Några meter bakom stod 2 män och förde en låg men upprörd diskussion. Axberg avgjorde direkt att de inte var poliser. Vilka är det? En polsk bärplockare och hans arbetsgivare. Det var de som upptäckte kroppen för knappt 2 timmar sedan. Ta dem utanför avspärrningen och be dem vänta där. Åkerman gjorde som han blev tillsagd. Solen stod redan högt över grantopparna i öster och kastade sitt bleka ljus över landskapet. Vinden ändrade riktning och träffade Axberg i ansiktet. Han förnam den omisskännliga liklukten som vittnade om långt gången förruttnelse. Axberg kände hur magen knöt sig. Han tvingade sig själv närmare. En kvist knäcktes under skon. Rut Norén och hennes kollega lyfte blicken och restes upp. Då såg Axberg. Trots att hans fantasi på vägen ut hade skapat 10-tal alternativ av vad som väntade, var inget i närheten av verkligheten. Ögonblicksbilden som träffade näthinnan ristade in sig i minnet med plågsam detaljrikedom. Det fanns ingen tvekan. Mannen som låg död på marken var Göran Molin. Även om ansiktet var uppsvullet så kände Axberg genast igen honom. Den omfångsrika buken och väcken på halsen, den kraftiga näsan med sin karakteristiska krök. Synen var grotesk. Axberg kunde inte erinra sig att han sett något värre. Ofrivilligt stirrade han på mannens kala huvud. Ett stort krosshår öppnade sig som en rödgrå krater ovan vänster tinning. I hålet kröp en vit likmask ned och försvann. Axberg svalde febrilt för att inte kräkas. Fy fan! Det kan man säga, sa Norén. Men efter några minuter känner man inte lukten längre. Om det kan vara någon tröst. Axberg satte handen för munnen i ett försök att stänga luften ute. Det lyckades inte. Har ni hittat något? Du ser väl vem det är, sa Norén. Axberg nickade. Identifikationen är klar, fortsatte Norén och plockade upp en plastpåse ur sin väska. Vi hittade hans plånbok i kavajfickan med körkort och allt. Hon höll upp påsen framför Axberg. Göran Molin. Norén nickade och la tillbaka påsen i väskan. Åkerman kom gående emot dem. Axberg tog några steg ut ur vindriktningen och mötte honom. Berätta vad som hänt. 6:00 ringde larmcentralen och sa att en död man påträffats här. Det var en polsk bärplockare som upptäckte honom. Han åkte hem till sin arbetsgivare som följde med hit och kontaktade polisen. Axberg betraktade männen som nu stod uppe vid bilarna. Jag kom hit 6:20. När jag såg vad det rörde sig om ringde jag direkt till dig. Bra, sa Axberg och vände åter blicken mot den döde mannen. Vi får begära full utryckning. Det här är uppenbart mord. Dessutom på en av kommunens mest framstående politiker. Det kommer att bli ett jävla liv när det här kommer ut. Axberg gick i en cirkel runt fyndplatsen och försökte skapa sig en bild av situationen. Vad det var han stod inför. En rikskänd politiker som någon slagit ihjäl och lämnat fullt synlig utan att bemöda sig om att försöka dölja kroppen. Tidpunkten måste ha skett för minst 1 vecka sedan av utseendet att döma. Varför? Vad var motivet? Hade ingen saknat Göran Molin under tiden? Axberg studerade den döde mannen och försökte föreställa sig vad som hänt sekunderna innan han föll i backen. Hade han blivit mördad här ute i skogen? Eller hittransporterad efteråt? Axberg ställde sig på skogsvägen och studerade marken. Inga bilspår eller något annat synligt spår. Vi måste klarlägga om han blivit ihjälslagen här på platsen, sa Axberg i riktning mot kriminalteknikerna som återstod lutade över liket. Kommer i rapporten, sa Rut Norén. Axberg såg sig omkring. Gräset vippade i vinden närmast vägen.
sedan ett kilometerlångt kalhygge som klättrade in i en långsträckt åsrygg och försvann. Axberg skulle just tilltala Åkerman när han tyckte sig se något på marken. Något som bröt av i vitt precis vid kanten av vägen. Han fokuserade blicken utan att upptäcka något. Bara det korta gräset som vaggade fridfullt i vinden. Han kände sig osäker. Var förnimmelsen i ögonvrån inbildning? Eller hade stråna ändrat riktning och dolt någonting? Axberg böjde sig ned och drog handen över gräset. Där var det igen. Han hade inte misstagit sig. En 2 centimeter lång cigarettfimp. Axberg upptäckte till sin förvåning att det var samma märke som han själv rökte. Det här bör ni ta en titt på, ropade han över axeln mot Rut Norén. Hon stegade över med ett bistert uttryck i ansiktet, plockade upp fimpen med en pincett och granskade den. Kan stämma med tidpunkten, konstaterade hon sakligt och stoppade fimpen i en plastpåse. Axberg betraktade Göran Molin. Han kände ett sting av missmod som övergick i stridslystnad. Här stod de, mitt upp i en mordutredning gällande en 19-årig flicka, med 2 ytterligare dödsfall som envist surrade i bakgrunden och antydde samband. Och så kommer detta. Axberg såg inga beröringspunkter mellan de 3 mystiska dödsfallen och det han nu stod inför. Ändå fick han en ingivelse. Han gick fram till den döda kroppen. Nyfikenheten fick honom att glömma sitt eget obehag. Han lånade en plasthandske och drog upp kavajärmen över Göran Molins vänstra handled. En guldklocka. Urtavlan avslöjade Rolex med rinnande sekundvisare. Tiden stämde med den aktuella, 8:30. Axberg kände sig lugnad av fyndet. I alla fall något som är vad det ser ut att vara. Uppe på grusvägen anlände ytterligare 2 polisbilar. Axberg såg hur Sankari och Pablo steg ur den ena. Han vände sig återigen mot Rut Norén. Är rättsmedicin kontaktade? Norén lyfte blicken. Ja, en patolog som heter Lagerqvist är på väg från Umeå. Axberg rynkade pannan. Varför inte Konrad? Han är inte i tjänst, sa Norén. Inte i tjänst, varför då? Finns väl 1000 tänkbara orsaker? Axberg insåg att det inte gav något att diskutera frågan vidare. Istället skulle han själv ringa Konrad och kontrollera läget. Vi gör så här. Jag och Åkerman åker tillbaka till stationen och rapporterar till Stål och jourhavande åklagare. Dessutom måste vi informera anhöriga innan det läcker ut via pressen. Jag har nallen om det är något, sa Norén. Bra. Hur lång tid kommer det här att ta? Beror på hur mycket folk vi får loss. Men ett preliminärt utlåtande från kroppsbesiktningen kommer imorgon. Axberg nickade och började gå upp mot grusvägen med Åkerman i hasorna. Halvvägs upp mötte de Sankari och Pablo. Axberg redogjorde kort för situationen. Avslutningsvis nämnde han Göran Molins namn. Pablo gav upp en kort vissling. Göran Molin, utbrast han. Politiken! Ser inte bättre ut? Nyheten verkade göra Pablo upprymd. Han är med på filmen! Axberg förstod inte vad Pablo menade. Vilken film? Från kasinot. Jag satt kvar igår och gick igenom mina 8 timmar. Och? Göran Molin förekommer flitigt i bild. Han är där med Tony Volmar. De umgås hela tiden, spelar blackjack och dricker drinkar. Axberg försökte se sammanhangen. Bilderna som han framkallade i sitt inre blandades med fragment från nattens dröm. Han röst till av obehag. Vi tar ett möte om en timme. Jag åker tillbaka till polishuset. Om ni vill skaffa er en egen bild av läget så varsågoda. Axberg pekade med tummen över axeln och fortsatte att gå upp för sluttningen. Han satte sig i bilen och startade motorn. En geting surrade irriterat bakom honom och slog då och då in i bakrutan med en efterföljande sekunds tystnad. Han upplevde hela situationen som overklig. Vad var det som hände egentligen? Göran Molin från en död och förruttnad längs en övergiven skogsväg, troligen i ihjälslagen. Vad skulle komma ur detta? Axberg insåg att hans semester, som började på måndag, var uppskjuten på obestämd tid. Det kunde han leva med. Värre var det med alla nyhetsnissar som skulle se till att den massmediala bevakningen blev plågsamt intensiv. En svensk politiker mördad i nyhetstorkans månad nummer 1. Kunde det bli värre? Axberg körde så fort den gropiga vägen tillät. Han ringde Stål och avtalade ett omedelbart möte. Tankarna irrade. Molin och Volmar. Hur rimmade det? Fanns det överhuvudtaget något brott där Volmars namn inte dök upp som en envis spyfluga? Obehaget som följt honom den senaste månaden kopplade åter sitt grepp. Han orkade inte ens värja sig längre.